Välkommen till en fantasystund. Idag ska jag börja läsa en alldeles ny bok som heter Ledsaga ljus, som är skriven av Björn Svensén. Och det är hans debut. Han skickade boken till mig och omslaget måste jag säga är... jag gillar det skarpt alltså. Det ska bli kul att läsa den här boken. Så det här är då det fjärde avsnittet blir det. Och ska vi läsa första kapitlet i Ledsaga ljus, cirkeln. En knut formades i magen när hon hörde järndelarna från rustningen släpas över och under varandra och de välbekanta tunga fotstegen komma närmare. Jay försökte bekämpa nervositeten med att stå rakryggad och stilla, inte se ner eller se bort. Det här var viktigt. Mannen som just nu satt i bojor nere på torget hade rätt till att leva. Han hade inte mördat någon, inte heller stulit eller ljugit. Han hade tillverkat vapen, kanske mot sin egen vilja, men det hade ingen betydelse. Hon hade väntat hela morgonen. Mellan två kolonner där den branta trappan ner till staden låg hade hon vandrat fram och tillbaka och försökt hitta en chans att rädda livet på den dömde smeden. Kanske om hon bara sa det rätt sak vid rätt tillfälle. Allt berodde på om Mara ville lyssna eller inte. Hon försökte gissa vad svaren och reaktionen kunde bli på protesterna då hennes över 100 år äldre syster inte längre orkade lyssna på återvunna idéer. Det var orden hon använde när den oftast ensinniga konversationen var över. För Mara var Jay fortfarande ett barn och skulle nog alltid förbli det. Hon tog ett djupt andetag, öppnade händerna långsamt och sträckte ut fingrarna innan hon knöt nävarna mjukt. Stress och onödiga tankar verkade för ett ögonblick försvinna ut genom fingertopparna. En ritual hon ovetandes ärvt av sin far. De gråblåa handskarna tillsammans med den röda yllehalsduken hade hon däremot fått av sin mor. Syskonen brukade fråga om det var bebisfilten eftersom hon alltid var insvept i rött när hon var liten. Den var alltid hårt knuten runt halsen när hon lämnade borgen, då vinden i dalen var som ett argt väsen. Kylan påverkade henne dock inte. Den ljusbruna tröjan var som de flesta av tillhörigheterna nedärvd och hade den haft detaljer var det för länge sedan uttvättade. Byxorna hade kunnat tillhöra vem som helst i staden, men var nedstoppade i ett par väl omhändertagna läderstövlar som bybordarna aldrig kunde drömma om att få tag på. Jay var yngst av fem, bara 26 år gammal, med syskon som redan levt en eller två livstider. Den sistfödda Rehiran i Everhold och med säkerhet även i världen. Det betydde att någon gång i framtiden skulle människorna nedanför inte ha några beskyddare kvar. För Mara var det inget man pratade om. För Jay kunde den dagen inte komma fort nog. Beskyddare. Ordet hade inte samma betydelse längre. Regirerna och främst Maras funktion i staden var nu mer bödel än befriare. Syskonen var levande påminnelser om att inte skapa regler eller lagar och att välja ett liv som bonde, jägare, hantverkare eller hängiven soldat. Det fanns inga kungar eller drottningar i dalen. Ingen borgmästare eller lagman. Bara människor och regirer. Det fanns heller ingen valuta då man alltid delat med sig. Vapen var förbjudna innanför murarna om man inte var en del av de 200 soldater som surut att hålla ordning. Bröt man mot någon av dessa urgamla regler fanns bara ett straff. Om någon stack ut i mängden på något sätt som störde ordningen och rubbade balansen av beskyddare och beskyddad väntade endast avrättning. Det hände allt mer sällan. Ibland kunde det gå flera månader innan någon släpades upp på cirkeln, men till slut gick någon alltid över gränsen och byborna måste se på när en släkting, en granne eller vän blev dömd. Kanske för att det varit en person som folk har litat på och tagit råd av, en naturlig ledare, eller kanske bara någon som kastar kniv efter för mycket öl. Everhold var inget fängelse, men det gick inte att leva utanför murarna. Trots det hade under Jays livstid flera hundra lämnat staden, vilket var, åtminstone när varelserna brukade attackera, sett som rent vansinne. Eftersom ingen någonsin återvänt undrar hon ibland om det verkligen hade klarat sig. För att lämna och riskera livet där ute måste man vara modig och ge ett upp på samma gång. Som att kasta sig från ett stup som man vet är för högt. Längst bort i andra änden av korridoren klev Maras gigantiska silhuett ut ur mörkret. Bredvid henne gick två soldater på varsin sida. De heltäckande maskerna var vita och helt släta förutom de noggrant utskurna ögonhålen. Soldaterna, eller de lojala som de också kallades, kunde på det här avståndet nog misstas för barn då det knappt räckte upp till axlarna på Everholds näst äldsta regira. Jay, med sina 2 meter och sitt ljusa, nästan sockervita hår, kunde kanske någon annanstans se ut som en ovanligt lång människa. Mara, eller tvillingbroder Marus för den delen, skulle aldrig ha lyckats med det. En antik, sliten järnrustning i matt guld och vinröda färger täckte allt utom händer och huvud, och det korpsvarta håret flöt alltid efter som en lång och trasig mantel. Halsen och händerna var invirade i söndertvättat lila linnetyg. Det typiska bältet som Dalla bar, rustning eller ej, glänste till. Där satt en enkel runa i form av en halvcirkel med ett streck under och en prick mitt i. En enkel krok höll upp hennes vapen. Maras svärd var kanske det äldsta föremålet i dalen, smitt i ett annat land för 100-tals år sedan av någon som nitat på regirerna. Det var lika långt och brett som en fullvuxen man med en bladformad klinga större i spetsen, skapt för att kunna krossa sten likväl som ben. I andra handen höll hon en hjälm med ett vitmålat visir som påminner om maskerna som soldaterna bar. En arg suck hördes redan. Det närmade sig. Borgen var byggd halvvägs upp i bergskedjans sista sluttning. Stenblocken var någon gång målade rosenröda men hade efter 100-tals år bleknat till svagt ceris. 5 våningar sträckte sig mot himlen. De 3 översta var mindre och elegantare. Förutom den nedersta öppna korridoren var alla väggar prydda med svartande glasfönster. Att bo 5 personer i en så stor byggnad kändes ofta märkligt. Soldaterna sov inte i borgen och det frivilliga tjänstefolket, väldigt få i antal, höll sig undan så gott de kunde. Onödigt långa hallar och korridorer fick till slut syskonen att flytta sina rum till nedre sektionen då det ibland kändes som allt de gjorde var att vandra omkring och leta efter varandra. Ständigt iakttagna av inramade döda släktingar. Vi bor redan i en grav, brukade Jay tänka de dagarna hon inte ens såg sina syskon. Vår tid här är över. Den enda säkra vägen ner till dalen var en brant trappa som föll från en gapande öppning, huggen ur berget precis som grunden. Den enda länken mellan dem och den utmärkande staden nedanför. Yttermuren i samma färg som borgen flöt ut ur berget på båda sidor och omringade allt i en nästan perfekt cirkel. Tjocka tornspiror stod uppresta var 300 meter, 12 totalt, och mellan dessa satt ett 50 mekaniska ballister. Utanför sträckte sig ett täcke av mörkt damm och grus. På vissa ställen låg stenblock i märkliga former. Bortom gruset fanns inga fler fält, inga synliga vägar och förutom torrt gräs i spridda tovor inte ett spår av liv. Den spruckna marken var onaturligt platt i flera kilometer som en trasig matta i ett tomt rum med staden och borgen trotsigt byggd mot en vägg av sten. Horisonten var skymd åt alla håll. Bergen växte bakom borgen och försvann norrut där silveralperna kastade sig rakt upp för att sedan vrida sig österut. Topparna var så höga att det inte gick att se när det var molnigt, vilket det ofta var. Moln, men sällan regn. En tundra där det sällan snöade och en kust belägrad med ännu fler omöjliga gråa höjder. Ett naturligt försvar mot det mörka och hatiska Aneihavet i väst och söder. 4 regirer och drygt 7000 människor levde sina liv på denna plats, ovetande om vad som fanns på andra sidan bergen. Generationer hade det varit instängda och bortglömda. Men bakom Everholds murar var man åtminstone säker. Säker mot attackerna som pågått i mer än 500 år. Attackerna som plötsligt hade upphört förra vintern. Mara stannade och tittade ner på Jay med isblåa, trötta ögon. Ansiktet var färglöst, nästan som porslin, men alltid ungdomligt. Regirer åldrades, men inte deras kroppar. Sår och ärr läkte och försvann helt på bara några timmar, och det tappade aldrig kondition eller muskler. Jämfört med människorna var de fruktansvärt starka och snabba. Marus skröt ofta om hur han kastade sig ner för Dolkberget på andra sidan dalen, skapat ett ras och störtat hundratals meter för att till sist kravla sig ur en sjö av sten. Det var antagligen sant. Har det hänt något? Frågade Mara. Nej, jag vill följa med. Jay grep tag i svärdantaget med ena handen, tog ett tag i bältet med den andra utan att tänka på att hon nu speglade sin syster. Bakom henne, staden och dalen hade silvergråa moln börjat sippra ut mellan bergstopparna och försökte dra sig uppåt. Ovanför allt väntade ett kallt och vitt sken. Maras ögon smalnade.
Du har aldrig velat följa med. Varför idag? Jag vill fråga dig en sak.
Så, fråga nu. Mara drog upp tyget runt halsen lite.
Det kanske tar en stund.
Jay släppte blicken hastigt, bara i en sekund. De visste båda vad som pågick. Återvunna idéer. I några långa sekunder var det tyst. Maras blick letade upp bergen bakom sin lilla syster, där horisonten borde legat.
Du har ju varken rustning eller mask.
Med en utandning log Jay. Det var ett ja. Inget kunde ha hindrat henne från att följa med ändå, men ett gräl hade nog garanterat att avrättningen blev av.
Det är bara du som har på dig helrustning där nere,
svarade hon och syftade på de övriga syskonen. Soldaterna bar tunnare järnplattor inklätt i mörkt läder som täckte kroppen och övre låren. De var lätta att få på då ena sidan drogs åt med snören. De enda detaljerade delarna var axelskydden som stack ut i tre lager för rörlighet. De två människorna bredvid tillhörde Maras egen grupp med lojala och bar hennes namn som en runa på sin högra axel i röd färg. Soldaternas jobb under attackerna hade de senaste 100 åren varit att ladda och skjuta med de stora ballisterna från muren. Skyddet bar det endast för eventuellt bråk i staden. I deras bälten hängde alltid ett slipat bastardsvärd i en enkel svart skida. Den simpla formen och vikten hade aldrig förändrats. Mara vände sig till en av dem och lyfte lätt handen i en rörelse som kunde betyda vad som helst.
Hennes hjälm.
Ja, Rial. Regirerna gick aldrig i staden utan att täcka ansiktet och skydda huvudet.
Vapenförrådet,
infogade Jay åt mannen, som vände sig om och rörde sig hastigt tillbaka in i korridoren. Utan att vänta började de gå nerför den långa trappan till inneporten. Hela staden bredde ut sig nedanför, tyst och orörlig, förutom tornets flaggor och ett par rökslingor från skorstenar. Hundratals hus låg utspridda framför berget, de flesta med halm eller ojämna tegeltak, alla byggda av sten. Torra fält trängdes med varandra vid muren. Ett litet klocktorn stack upp i mitten.
Är du redo för det här?
Frågade Mara när han kommit halvvägs ner för trappan.
Det är annorlunda där nere nu. Vissa av dem vill bli av med oss.
Jay kände knuten i magen vrida sig långsamt. Hela det gångna året hade känts som början på slutet. Inga attacker utifrån på 10 månader. Det hade aldrig varit stilla i dalen längre än 3 veckor. Den lilla balans som fanns kvar rubbades. Folk försvann och de som var kvar snelade nu kyligt upp mot borgen. Vad var poängen med Everhold och dess höga murar när det inte längre fanns något att frukta utanför, bara innanför. Säkerhet med sträng kontroll som pris hade ersatts av enbart kontroll. Enda gången en regira syntes på torget var det något fruktansvärt skulle ske, som den här dagen. Soldaten hann i kapten när vi trappan slutade. Framför klossarna av en förstörd staty, söndervittrad för länge sedan men aldrig bortfraktad. Det befann sig i det femte och minsta kvarteret, det som tillhörde soldaterna, ringarna och deras familjer. Åt båda håll från trappans bas sträckte sig den långa innemuren i en halvcirkel ut mot staden med ändarna begravda i berget. Bostäderna som stack ut från muren och stenen på deras sida var små och enkla, men inte på något sätt nedgångna. Det var rödmålande i ett försök att matcha den 500 år gamla konstruktionen de klängde sig fast vid och vette alla in mot statyn och det tomma lilla torget framför porten ut i staden. Jay hade räknat dem när hon var liten. 84 små hus med 84 mörka dörrar. Två stora dörrar var också byggda in i berget bakom. Den åt vänster ledde in till flera utgrävda salar där de lojala åt, umgicks och tränade. Den till höger ledde till ringarnas sovplatser. Det var en gång helare, men hade förvandlats i tillbakadragna präster, ritualister. De skrämde henne när hon var mindre. Nu fanns bara förakt. Jays hjälm var nästan oanvänd och blänkte fortfarande i solen. Mara vinklade och drog sig långsamt över huvudet som hon gjort otaliga gånger förr. Visiret åkte ner och ansiktet byttes ut mot något själlöst som saknade näsa och mun. En demon i järn. Hon vände sig till Jay, som jämfört såg liten och oförberedd ut i bara tunika och byxor. Hår och halsduk fladdrade runt ansiktet när hon också sänkte ner sin hjälm. Du skulle haft rustning istället för filten. Jay drog åt det dansande tyget. Visst. Vi är inte odödliga, tro mig, sade Mara och lät fingrarna snudda vid linnet runt halsen. Jag vet! Ett tiotal av dem, i full mundering, men utan runor på axeln, stod och väntade in till porten ut. Fler än vanligt skulle följa med den här gången. En av dem bar familjesymbolen i svart på en röd fana. De pratade lågmält och tystnade när de fick syn på systrarna. Vita masker stirrade blankt. Det bar dem alltid i staden, så ofta de kunde i närheten av syskonen. Det var tradition och ett tecken på respekt, men också sympati. Maras blick for över svärd och utrustning, en inspektion på 4 sekunder. Fokusera, sade hon utan anklagelse till soldaterna, men säkert också till Jay och pekade därefter med hela handen. Öppna! Det blev en stor grupp. Hon skulle sända ett nytt budskap. Jays nervositet inför samtalet med sin syster var nu blandad med en rädsla för vad som egentligen pågick i staden. Hur illa var det? Och fanns det en chans att deras hat kunde dämpas av barmhärtighet? Hon ryckte till när de stora dörrarna i trä och svartmålat järn började röra på sig med ett mullrande ljud. Utanför innemuren låg en vidsträckt meterhög platå huggen ur berggrunden. Från den tomma upphöjningen och huvudvägen kunde man se nästan hela staden och torget med det största samlingshuset. Bakom det tog garnisonhuset plats där resten av soldaterna bodde. Även cirkeln skymtades på avstånd. Det var en enkel sak, byggd i röd sten, samma slag som borgen och murarna. Det var 3 trappsteg hög och 20 meter i diameter med smala rännor som sträckte sig från mitten ut till kanterna. Bruna och mörkröda fläckar täckte ytan. Soldaterna sköljde bort blodet men ansträngde sig inte för att skrubba stenen, för ingen vistades där. Inga möten ägde rum och inget fick placeras på cirkeln. Stadsborna gjorde varje dag sitt bästa i att ignorera den. Det var nog så att platsen från början var menad för någonting annat. Kanske skulle det bli en staty av en älskad, en fruktad regira som för länge sedan gått bort. Eller kanske var det bara en grund för ett torn som aldrig byggdes. Men något måste hänt som fick regirerna att ta ett hemskt beslut. Oavsett varför cirkeln egentligen byggdes stod det nu där som ett monument av mardrömmar. En ständig påminnelse att Everhold inte var friskt. Det började gå att urskilja det nu och folkmassan som samlats, 100 själar, kanske mer. Jay skulle ställa sin fråga, men samtidigt som hon öppnade munnen visste hon att det trots allt inte skulle gå att rädda mannen där nere. Det var en fantasi. Men hon ville höra svaret en gång till. Vad skulle hända? Jay stannade upp. Soldaterna stannade därför också. Mara vred nacken bakåt, tittade ner och väntade på en fortsättning. Vägen framför verkade först tom, men efter en stund såg de bybor röra sig mot torget långsamt utan att titta på systrarna. Många hus var nu övergivna, men det var ändå tystare än det borde vara. Vinden ovanför var oavbruten och dov, men sjöng när den dök ner i gränderna. Dörrar och luckor slog och några hundar jagade varandra en bit bort.
Vad skulle hända om vi fängslade mannen?
Hon var van vid Jays protester, men måste ha märkt hur viktigt det här var. Kanske såg hon allvaret i sin systers ögon, för ingen suck kom. Flera sekunder gick. Det kändes som minuter.
Vad tror du? Frågade Mara.
Med en till lätt handrörelse fick hon soldaten att röra sig en bit bort. Den ställde sig framför dem med armarna bakom ryggen. Fanbärarna stod i mitten. De försökte dölja att de frös i vinden. Jay fortsatte.
Jag tror att vi kan ge dem ett straff som passar brottet. Du märker ju vad som händer nu. De smider vapen, folk försvinner och det blir uppror.
Hon kände hur magknuten löses upp en aning men ersattes av frustration.
Om vi visar dem sympati nu i slutet så...
Hon tittade upp men kunde inte gissa uttrycket under masken.
I slutet?
Ingen behöver dö, Mara. Med två tunga steg som fick rustningen att ge ifrån sig ett skrapande ljud närmade sig Mara.
Både jag och dina bröder har berättat om vad som hände här när vi var i din ålder många gånger.
Hon tittade hastigt bakåt.
Du vet vad som kan hända om vi låter dem styra själva.
Jay kunde återberätta historien nästan lika detaljrikt som sina syskon. Mara och Marus var mycket yngre än Jay var nu när det hände, bara 16. Teskar, äldsta av syskonen, var 18. Ytterligare två familjer med släktingar bodde då i skogen. Under attacken miste över 200 människor och tre regirer livet. Ett fruktansvärt blodbad. Dalens förbannelse hade många namn. Revor, ekon, plågor. Jävlar av sten. Trots att det går att vänja sig vid mycket och trots att det alltid funnits där ute så visste både människor och regirer att dessa varelser inte passade in. Det var bakvända och onaturliga. En stark påminnelse om att det finns saker utanför de röda murarna som inte gick att förstå sig på. Ibland dröjde det 2-3 veckor mellan anfallen, ibland endast några dagar, men det började och slutade alltid på samma sätt. Dammoln i söder. Klockan i staden börjar slå och syskonen lämnar yttermuren för att krossa de fyrbenta konstruktionerna en efter en. Bredvid ballisternas pilregn. Det var en ritual som nu utfördes utan att tänka eller ge order. Alla spelade sina roller så väl att inte ens biborna kurade ihop sig längre. Rädslan och nyfikenheten över det ursinniga stentingen hade så gott som försvunnit.
Det var deras fel, sade Mara och pekade västerut. Muren föll och revorna tog sig in. Om det inte var för oss så hade de dött allihop, varenda en.
Jay chansade.
Det vet vad som händer. Det har glömt.
Mara sköt fram nacken så svart hår gömt bakom axelskydden dök upp.
Vi påminner om, gång på gång, det är det enda som fungerar.
Nu fanns det ingen mer att säga, förutom det uppenbara. Mara skulle inte tycka om det.
Nu har det gått 10 månader.
10 månader sedan en attack från revorna. Aldrig någonsin i stadens historia hade det tagit så lång tid. Det verkade vara över. Och alla utom hennes syster började förstå det. Mara gav henne ryggen och rörde sig mot torget.
Everhold är inget fängelse, sade hon. De kan gå när de vill.
Den kalla tonen var tillbaka. Jay slöt ögonen och sörde i några sekunder mannen på cirkeln. Hon sträckte ut fingrarna, knöt nävarna mjukt och följde sedan efter. Det här var det första kapitlet i boken Ledsaga ljus som är skriven av Björn Svensén. Jag måste säga att det var ett välskrivet första avsnitt. Byggde upp det väldigt, väldigt bra. Det ska bli spännande att se vart den här storyn tar vägen. Vill du att jag ska läsa upp din bok? Ta kontakt med mig på Instagram, en fantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.